Och vi säger verkligt god måndags afton. För just nu skiner ju faktiskt solen säkerligen i större delen av landet. Och det är ett underbart sommarväder, åtminstone för dem som har semester och kan njuta av det för fulla muggan. Och när man har semester så rör man sig ofta kanske lite mer ute i naturen än vanligt. Och då kanske ni hittar någonting eller ser någonting, hör någonting som ni vill fråga oss om. Och då går det ju bra att ringa till naturväktarna 144 800 144 800, och riktnumret till Helsingforsregionen är 90 90. Och det går som vanligt bra att ringa under hela programmets lopp. Vi håller på till klockan 20:40 som vanligt, kanske till och med någon minut över om det visar sig nödvändigt. Jag sitter alltså så många gånger förr, Harry Krogerus och Göran Bergman mitt emot mig, färdiga att svara på de problem och de frågor som ni ställer dem. Vi har som vanligt fått en hel del post också, kanske inte riktigt så mycket som många gånger tidigare, men i alla fall en del. Och kanske vi skulle börja med något av dem. Kan du ta till exempel Harry, den växten?
Ja, kanske jag börjar med botaniken. Här har jag en liten packe med växter som härstammar från Island. Bia Selander i Borgo har sänt dem och hon undrar vad det är. Här är först en liten orkidé, vit blommig orkidé som heter vit yxne på svenska. Leucorchis albidus på latin.
Och den finns ju också hos oss.
Den finns i Lappland. Alla de här växterna som jag kommer att presentera finns hos oss i Lappland, men har en mycket nordlig utbredning. Alltså.
Den är faktiskt till och med fridlyst.
Den är den sällsyntaste av de här.
Hos oss.
Sen är här en som heter Bartzia alpina. En ganska vanlig växt på fuktiga ängar i Lappland. Och den kallas svart hö på svenska. Den ser ut kanske lite som en sån här höskallra. Om den råkar vara bekant. Men de övre bladen är sådär mörkt blå violetta.
Och den mörknar när den torkar som också höskallra och kovallar och andra som den är släkt med. Därför kanske den också kallas för svart hö.
Jo, säkerligen. Så är här en mycket typisk växt som finns på fjällen, kalkfjäll hos oss, som heter Dryas octopetala, kallas fjällsippa på svenska.
Egentligen ringen sippa.
Det är ingen sippa alls, men den ser lite så ut och därför har den fått det namnet. Och så har vi en blåblommig, en som heter tätört, T-Ä-T. Tätört Pingvicula vulgaris. Den är så tillvida intressant att den har en rosett med ljusgröna blad vid markytan och de här bladen är klibbiga och med hjälp av de här klibbiga bladen fångar den små insekter som den förtär, alltså den löser upp de här insekterna och suger i sig deras saft, äggvitehaltiga safter.
Kan man inte göra fil med den också?
Så påstås det att den ska användas i Sverige förr i världen som medel att göra någon slags sur
långmjölk.
Ja, så är här ett litet fragment av en måra som är en sumpmåra uppenbarligen. Det är inte så den kallas på svenska, Galium uliginosum.
Och den är väl den enda där som inte var riktigt sådär.
Nej, den finns i hela landet faktiskt. Den. Sedan är här en fråga. Ann-Mai Laurén i Pargas frågar på tal om en visa. I midsommarnatten plockar jag klöver och timotej, karibacka och så vidare ett antal växter. Och hon undrar vad det är. Och mitt minne nu sviker mig. Jag har en gång tagit reda på det här. så är karibacka den växt som hos oss allmänt kallas rölleka, Achillea millefolium. Det var alltså botaniken.
Och då tror jag kanske att vi lämnar breven för ett litet tag och sparar de andra till lite senare, och istället tar vi nu in det första samtalet. Hallå, ja?
Jo, det är Elsa Hästen från Vihtis. God dag.
God dag.
Jag ville ringa och fråga om en fågel som hade sitt bo i vår folk här på en egnahemshustomt. För att jag inte kunde hitta ett fågel i en sån här vanlig liten fågelbok. Hör ni nu mig?
Jo, nu hör jag.
För att hit hörs det väldigt dåligt.
Jaha.
Jaha. Är det bättre nu att tala så här?
Förlåt?
Är det starkare ljud nu då?
Jo, jag ska försöka beskriva den här fågeln. Alltså, jag fäster mig vid ungarnas hårda lete liksom när de väntar på mat och när föräldrarna kommer. Vi har en katt, så jag var alltid orolig för att det var katten som var där och störde dem. Ett mycket metalliskt sånt där surrande ljud.
Jo, alltså det kan jag senast säga vad det var. Det var frågan om en göktyta.
Tyvärr hör jag ingenting.
Göktyta?
Ja, no, det var det jag misstänkte, för att den hade faktiskt svart täckning från huvudet ner mot ryggen, alltså ovanpå.
Jo, en sån där mörk täckning, och annars så är den grå, brun, oansenlig och lite sådär på ryggsidan, fläckig, på undersidan ganska ljus.
Jo, och ett ögonblick. Jo, hallå, och så hade den alldeles tydligt en sån här vattrad skärp.
Jo, det stämmer också.
Jaha, ja, jag tänkte bara att den var så liten. Att
den, den är en liten fågel, fast den är inte en småfågel.
Jo, alltså den är en sån insektätare som har lång näbb och långa ben. Och...
Ja, inte speciellt långa ben, men den har sådana klätterben, ungefär som en hackspett. Och så har den framförallt en så kallad hackspettstunga som den slänger ut efter myror.
Jo, för det var faktiskt när vi kom hit till tomten i början på juni så hittade vi ett utkastat fågelbo och en... halshuggen svartvit flugsnappare.
Jo, det där, den brukar kasta ut andra fåglars ägg och ungar.
Jo, och då hade väl den här fågeln då, svartvita flugsnapparen, hamnat ut för något annat djur då?
Som det är antagligen, det kastade ut ägg eller ungar eller bomaterial.
Ja, det var det jag lite misstänkte, men jag tyckte att den var så liten den här.
Nej, den är så liten alltså.
Ja.
Hör ni den också?
Och sen var... De här föräldrarna borta nästan 2 dygn och jag tänkte att ungarna svälter ihjäl, men sen kom de tillbaka och matade dem och ungarna blev flygga för några dagar sedan och har försvunnit.
Det är en av de fåglar som är mest högljudda. De är som alla hackspetsungar, väldigt högljudda i boet. De är ju ganska skyddade mot angrepp av rovfåglar och ekor och andra för att de häckar i håligheter. Hallå?
Ja.
Och därför kan de tillåta sig att vara mycket högljudda. Och de kan tillåta sig att vara mycket högljudda de här, därför att de häckar så skyddat.
Just så. Nå jo, tack. Det här var allt jag ville veta.
Tack. Adjö. Tänk om vi skulle spela upp lite göktyta här, både för fru Hellsten och för oss andra.
Den låter som en liten hackspett, alltså lilla hackspett. Och när den blir oroad så väser den, också den gamla fågeln, i boet och vrider dessutom mycket lustigt på halsen. Det är ungarna. Det är mycket högt i ton, kanske gamla personen inte hör det här ljudet. Lite gräshoppslikt.
Så där om man ett annars... Jag kan tippa att den är släkt med hackspetten, så var just det förstnämnda gjorde typiskt exempel.
Den är alltså inte en gök, utan den är en hackspett. Men den lever inte som en hackspett, utan den lever just som den gör själv, alltså mycket personligt.
Sådär ja, då tror jag vi tar in det följande samtalet. Hallå ja?
Hallå ja?
Det är naturväktarna här.
Ja, det här är jag från Kymitolandell i telefon.
Ja, god afton.
God afton. Jag tänkte fråga angående en buske som växer här riktigt nära stukruten och den andra är lite längre ifrån. Och det här, den har vita blommor på som den blommar och riktigt grannröda bär sen när bären har blivit härliga. Och bladen är lite som vinbärsblad.
Joho.
Vad heter den busken?
Den heter Olvon.
Olvon?
O-L-V-O-N.
Jaha.
Viburnum opulus på latin.
Olvon var det
ju. Jo, och den är en sån där buske som trivs i lundartad miljö.
Ja.
Finns här i sydvästra Finland bland annat ganska typiskt i lundar. Och den har sådana lustiga blomställningar att de yttre blommorna i de där ganska platta blomställningarna har liksom större kronblad. Och de lockar, de är alltså sterila blommor, de kan inte bilda frukt i det yttre, men de gör att blomställningen syns bra på avstånd.
Men bären är giftiga väl?
Bären är inte hälsosamma att äta.
Det här är på det viset nämligen att jag har torkat bladen.
Jo.
För 5 år sedan började jag.
Jo.
Jag har så hårt urineringsfel och prostatafel. Och jag var till läkare och jag fick mediciner och ingenting hjälpt. Så jag började dricka av det te och jag håller på i 5 års tid.
Jaha.
Och sen dess har jag inte haft sådana plågor.
Ja.
Ja, det.
Och varför jag ringer så det är därför det här att jag gav det där receptet åt en svensk läkare. Men då var det bekant som sa att det hette vild malva och därför började jag fundera att den kan aldrig heta så inte.
Jaha.
Jag måste rätta till det där, det är det här.
Rätta till och säga att den heter Olvon, jo.
Jo,
den har mycket grant röda bär som man ser på hösten.
Väldigt.
Nu finns det några av de här samma ämnena också i blad och bark och så vidare. Så att för kraftiga extrakt ska man nog kanske inte dricka i alla fall.
Nej, men jag brukar lägga en tesked, det här har jag torkade och sen två koppar.
Nå, om det har bekommit er väl så
är
det väl inte något
illa. Det är 5 års tid nu som jag håller på.
Jo, den har nog använts i folkmedicinen så att så tillvida är det nog, stämmer det nog.
Det är bara det där namnet som jag börjar tänka på, att nu har jag ett mist namn och sådana hopp det är.
Jo.
Men jag ska rätta till det.
Just så.
Jo, tack.
Tack.
Vad gör du?
Det där med att göra egna dekokter kan nog naturligtvis vara bra, men det kan nog ha sina risker också.
Jo, men att det ligger ofta århundradets erfarenheter bakom sådana, så att det är ju inte någonting att rynka på näsan och fnysa åt.
Men å andra sidan ska man inte någon heller säga att naturväktarna sa att man kan. För det sa vi nog inte.
Nej, vi har ju inte personlig erfarenhet.
Men herr Landell gjorde det.
Ja.
På Chimito. Sådär ja. Vi tar in.
Ja, jag tänkte berätta den där ena lustiga saken här.
Ja, det kan du göra, ja.
Jo, det var ju så att man efterlyste ägaren till en undulat att sång papegoja här i senaste program för 2 veckor sedan. Antagligen just denna samma undulat återfanns följande dag död på Mickerskärnen Lövlande invid vattentunnan till min sommarvilla. Så liten är världen.
Det var en händelse som var verkligt märklig.
Ja. Det var visserligen nog i kyrkset också, vi hade sitten, men det var i norra kyrkset.
Ja.
Så det var faktiskt.
Men chansen att just komma till Göran Bergmans vattentunna är ju ganska liten.
Det var nog mycket liten. Så gick det med den undulaten. Nåja, nu tar vi in det följande samtalet.
Ja, den undulaten blev sen uppbiten av den tamaste av alla fiskmossar som dessutom hade förlorat sin stjärt. Alltså. Och är lätt igenkänning, därför har stjärten ju småningom vuxit ut. Och denna fiskmås har dessutom skadat vingen för 2 år sedan, men återkom igen då.
Det var ju trevligt. Ja. Men ja, nu ska vi se om vi har följande på tråden. Hallå, ja.
Hallå, god dag, god afton.
God afton.
Det här är Rafaela Noye i Nago.
Ja, god afton.
Jag ringer för att naturväktarna har alltid sagt att man ska ta livet av ormarna för att det är nyttiga djur.
Visst
är
det.
Men vad gör man när man sitter i ett hus och ormarna kommer in? Igår hade vi en snok i köksfastun och idag hittade vi en huggorm på tröskeln.
Jo, till snoken kan man ju säga välkommen.
Jo, men när man inte känner igen och den gömmer sig bakom tiden.
Jo, ingen del är ju riktigt trevligt att ha inne i inomhus förstås.
Särskilt när man har fyra småbarn, när man ett och fyra och jo, år, så det är lite jo. Obehagligt.
Det är ju rätt märkligt att de kommer in, för att inte hör det ju till vanligheten. Men vilken typ av dygn är det de brukar?
5-6-tiden.
Ja, de är ute på jakt naturligtvis.
Ja.
Och det kan vara något sorkar eller möss eller något sånt där som
lockar. Det skulle kunna finnas några fågelungar som skulle locka. Fågelbo med ungar.
Fågelbo med ungar kan också tänkas.
Ja.
Men det borde väl vara ganska lätt att arrangera någon slags hinder för dem.
Jo, men är där ingen med där med vilken man får dem att hålla sig i naturens famn och inte? Ja, för där är redan de kommer upp på en stenveranda och sen försöker kommer upp flera trappor för att komma in i huset.
Jo, har det hänt, är det två gånger det har hänt?
Ja, nu två gånger inom två dagar. Och sen några år sen kom det en huggorm in i huset.
Det var en
tre år sen.
Det är nu när det är så här varmt så är ormarna faktiskt på alerten, för de trivs bra nu och rör sig mycket.
Men att det måste vara något speciellt som får dem att komma dit, för inte hör det ju till vanligheten att de söker sig inomhus.
Ja, vad ska man akta sig för? Vad ska man ta bort som kan fresta dem?
No, huggormar och barn passar nog inte så bra ihop förstås.
Nej,
naturligtvis.
Om det är små barn och huggormen kommer in, så misstänker jag nog att jag skulle dräpa den där huggormen.
Det tror jag att man gör utan att tänka, men hur håller man dem borta?
Men snoken skulle jag låta vara, för den gör ingenting illa, varken åt barn eller
någon annan. Ja, men om man inte känner igen den så tror jag nog att i ett fall så tror jag att det är bäst att gå på den.
Men det där, det skulle ju gälla att hitta orsaken, och det är lite svårt att säga. Brukar det synas möss och sorkar där?
Nej, inte i år. Det har funnits under andra år, men inte i år.
Ja, det är nog. Och man kan inte på något sätt arrangera den där ingången så att det är omöjligt slipper.
Ja, men det försökte vi. Vi hade en sån myggnät framför dörren. Och det då såg man, så huggormen kom inte in i huset.
Nej.
Men den låg på tröskeln, som är ju inte trevligt heller.
Nej. Men att det kan ju inte finnas allt för många av de här ormarna, så att ta nu det där, undersök omgivningen och gör er av med de där. Antingen slå ihjäl huggormarna och för bort snokarna.
Man kan sätta mot huset som ormar inte tycker om.
Det
är ingen planta som är värt att plantera eller
något.
Nej, vi har inte hört om någonting så.
Det tror jag ormar struntar i, så att något sånt recept i den vägen vågar jag inte ge.
Aha.
Utan nu är det bara att
hitta dem och döda huggar.
Jo, men jag dödar inte snokarna i någon händelse, för att det är...
känner igen dem och de kommer.
Ja, men det är så lätt att skilja ändå från varandra i nio fall av tio.
Jo, men just om de är gömda bakom tidningar som det var fallet igår.
Ja. För nu bort den i alla fall, långt bort.
Eller flytta på tidningarna också.
Ja.
Jo.
Ja,
fint.
Jo, mer än så kan jag nu inte säga.
Tack.
Tack,
adjö. Adjö. Det är så att också det vackraste skärgårdsparadis har sin orm.
Jo. Men man kan nog säga att ormar kan hitta tillbaka, eftersom de kan samlas till övervintringsplatser gemensamma inom en radie på ungefär en kilometer eller kanske ännu mer. Så att nu orienterar de sig framåt i terrängen. Så
jo, nu hittar
inte kan man så lätt flytta.
Att om de nu sen har orsak att komma tillbaka.
Det är en annan sak. Ja.
Men ja, vi ska ta det följande samtal. Hallå, ja.
Ja, det här är Elis Nyqvist från Malax i Österbotten.
God dag. Ja, goddag.
Jo, det är frågan om havsfinter, nämligen som finns på havsbotten. Jag undrar just hur det har danats och varifrån det har kommit.
Alltså det är så här metall?
Nej, det är en sorts förhörning som det har... finns på sjöbotten här uppe i Kvarken.
Ja, nu kan det ju finnas sådana så kallad myrmalm också i havsvatten.
Vad
så kallad myrmalm, om det är det frågan om.
Nu hör jag vad du säger.
Om det är myrmalm, alltså en järnförening, så kan sådant uppkomma också i havsvatten.
Ja.
Om vatten, saltalten är låg.
Ja.
Men att det där, det är så att säga motsvarar närmast rost.
Jag hör inte vad du säger.
Att det motsvarar närmast rost.
Ja, roste.
Ja.
Ja.
Alltså en järn.
Ja, det här kommer från det där.
Från vattnet alltså.
Från vattnet.
Det där har funnits löst alltså.
Under långa tider.
Under då. långa tider, ja.
Som det har avsatts, ja.
Ja, och det där, det finns ju sjöar med ganska mycket myrmalm som utnyttjades förr. Alltså för järnindustrin helt enkelt.
Ja.
Man kunde reducera bort så att säga en del av det där.
Det hörs så rätt dåligt.
Man kunde få rent järn ur sån här myrmalm genom att helt enkelt få bort det syre och de andra ämnen som hade förbundit sig vid järnet.
Ja.
Så att det var industriellt lönsamt att använda det, men det är det inte nu för tiden.
Ja. Just det.
Jo.
Ja. Jo, no, den här saken är väl klar då?
Jo, nu tror jag det.
Just så. Jo, tack för
det här. Tack för det här, adjö. Tack. Adjö.
Och följande samtal kan vi ta med en gång.
Hallå?
Hallå, ja.
Här talar Irre Lindholm, Jollas, Helsingfors. God dag.
God dag.
Jag hörde här senaste vecka en så spännande fågelsjunga, eller ska man kalla det lite.
Kan ni skruva ner radion lite, för den piper lite här nu.
Jag förstår. Nu.
Nu blir det. Jag hoppas ni hör oss i alla fall.
Ja, det är alltså fågel, en av våra grannar såg det, den ungefär av en sparvstorlek och grå. Men det där lite låter som man skulle, den skulle vara i en burke ett bi eller humla som har blivit en glasburk med lock på och som stöter mot liksom väggen. Det blir så lustigt surrande ljud. Och det, jag kan inte härma det, men det har liksom så här gjort ti, så långt ljud, men så surrande lustigt. Uggleaktigt lite, lite besvagare, så lustigt surrande ljud.
Det är lite verkligen mycket mystiskt det.
Jo, och jag är inte den enda som har hört det, utan den flög här på vår tomt och sen.
Aj, vänta nu, med nattkärra. Nattkärra var det
naturligt.
Jo. Just det, nattkärra.
Ja, det är nattkärra.
Jo, och den är ju nog en ganska stor fågel, den är stor som en gök och brun.
Den här var nog grå.
Nej,
var fanns den?
Ja, grå.
Nej, den har nog just inget grått.
Vad hörde ni igen?
Ja, faktiskt, jag har ju personligen inte sett den. Jag har bara hört
jo,
den.
Och det där, och det var det på kvällen?
Nej, det var på eftermiddagen och sen nog på kvällen också. Vi funderade först på natten, jag tittade i fågelboken. Men jag tycker att det där. Och
slutade den sen så där tött.
Nej, det är mycket långt rakt ljud.
Ja.
Ska vi
spela upp? Vi spelar upp nattkärra så vi hör.
Ja, tack.
Jo. Det här är varnings lite. Eller, ja, kontakt lite.
Men det där gjorde vad det
nej.
Nej, nej. Det kommer nog en nu.
Men det är ju lite. Nu.
Ja, det stämmer.
Jo, alltså var det nattkärra. Alltså en brun fågel, stor som en gök.
Men de kan ju sjunga på olika sätt förstås. Det var riktigt sådär.
Det låter mycket tekniskt. Det är just att det låter som i en burk. Det var mycket karaktäristiskt.
Det stämmer, för jag trodde först att det var några barn som övade sig på flöjten och en och samma melodi.
så kan den gå hårdare och långsammare, fortare och långsammare. Det är mycket lustigt.
Ja, det var mycket intressant.
Nå, det är det löste vi.
Det klarar problemet.
Ja,
tack så mycket.
Tack.
Ja.
Det är
alltså en mobarksfågel som finns i södra Finland. I norra Finland och mellersta Finland kan den inte finnas, för där är nätterna så ljus och den fordrar skymning för att kunna leva. Fånga insekter. Det är nattfågeln.
Och kommer sent och flyttar bort tidigt i regeln.
Ja.
Sjunger ofta på marken.
Sjunger på marken, på tak, på
sitter
trädgrenar.
På kullfallna stammar av tallar och sånt där.
Häckar på marken.
Här frågar, för att vi tar följande samtal, så frågar Fanny Johansson om vi ska kunna kort beskriva förra veckans pausfågel svarthettan.
En gråbrun liten fågel med svart hetta om det är en hane, eller sepiabrun hetta om det är en hona. Alltså en mycket obetydlig fågel, gråare i färgteckning överhuvudtaget, annars en trädgårdssångare, men har precis samma storlek. Och med som sagt utpräglad svart hetta eller sepiafärgad hetta beroende på ålder och kön.
Sådär ja. Då tror jag vi kan ta in det följande samtal.
Hallå ja.
Ja, goddag. Det är fru Gudrun Mickelsson här från Nordsjö.
Ja, goddag i Helsingfors.
Jo. Jag skulle ha vilja fråga det att dör maläggen om man sätter ett klädesplagg i frysen som man antar att har blivit att malen har varit och satt sina ägg där. Dör de då man sätter det i frysen?
Jo, i allmänhet är de här inomhusskadedjuren sådana att de inte tål låga temperaturer.
Jaha.
Det är mycket olika för olika arter, men och jag känner inte precis till hur det är med klädesmalen härdighet mot köld, men sätter man den i en frys och håller det tillräckligt länge, låt oss säga en vecka eller så utvecklas de säkert inte de där äggen. Det är ju också på det sättet att många av de här skadedjuren, bland annat just malar, inte finns i sådana hus som står obebodda på vintern. Därför att de är för kalla för dem då. Men i våra uppvärmda lokaler som är varma hela året runt, så då har de stora möjligheter att utveckla sig. Så att sätt det bara i frysen, det hjälper säkert.
Jo. Kunde jag få ännu i en kommentar om de här ormarna? Det var just vi pratade med våra
bekanta. Är det här som kommer inomhus, ja?
Jo, det här som kommer inom. De sa just att någon hade råd, att de ska hälla nattkärle runt sin parcell, så då kommer inte ormarna till parcellen, att de kommer inte över det där.
Ja,
så. Jo. Men annars hade jag också på samma ställe så hade de en rosacka som de kallar.
Jo.
Den hade haft ungar och de hade meja gräsen ner och en modesti avliva, men lämnar den där rosackan då sina ungar om man tar bort dem? Eller om man lämnar dem där, nu gräset var ner, men jag tror de var ju alldeles synliga.
Ja, nu rör de ju på sig lite och nu hittar honan dem ändå. Det behöver de vara precis på det stället där honan har lämnat dem.
Aj.
Men det där, om man får den 100 meter bort så kan det nog vara så att den inte hittar den. Men om de nu är i närheten, inom vi ska säga 15-20 meters radie, så hittar honan den. För de rör på sig nog lite själva också, som ganska små.
Jo, de hade tagit dem nog. De har nog förut haft kaniner. Men jag vet inte, det är nog sen bra de gav komjölk väl ut.
Nu brukar man kunna föda upp harungar, men nu skulle det ha varit säkrare att bara föra den till kanten av gräsmattan.
Och
lämna dem. Nu skulle honan ha hittat dem där.
Jo.
Jag tror nog att de hittar, för att jag har sett åtminstone den andra haren, så den där rör sig nog ungarna så där en 30-40 meter.
Jo, åtminstone om de är, vi ska säga, äldre än en vecka gammal.
Jo.
Jo, de har väl haft dem en vecka där hos sig nu, där så måste den kommer och tar dem. Eller?
Ja, det tror jag inte. Jag tror att de har försuttit för taljerna nu. Jo. Och det där, nu får de dras med de där ungarna tills de börjar leta själva.
Kan man sätta dem ut i naturen sen eller?
Jo, man ser ju själv när de börjar kunna äta, så klarar de sig nog sen på egen hand. Ingen har mamma sköter sina ungar sen vidare när de kan äta själva.
Jag
ska hoppas att den här olyckliga damen med ormarna hörde det här nattkärsreceptet. Men...
Jo, det var just tal om det.
Men det är ju inte annars så hemskt trevligt att sprida luktar runt om i huset. Men man får välja antingen ormar eller luktar då.
Urin ger nog en sån här bestående egendomlig sådär sötbäsk doft. Alltså inte ammoniakdoft, utan en annan doft. Och det kan ju tänkas att denna doft skulle kunna ha betydelse. Ammoniakdoften. Söndagdelningsdoften. Den försvinner ju.
Tack för tipset bara.
Det
gick säkert vidare.
Ja.
Det gör det. Här kommer nog andra.
recept mot ormar också här. Elvi Nurmi i Pargas säger att man ska bränna gamla skor och strö ut askan på området.
Ja, där kommer en lukt som påminner faktiskt om den lukt som kvarstår på ett ställe där, där det har varit urin.
Ja, ja, det är lite...
Ja. Så att det är tydligen, vi har ju ett mycket känsligt lukt.
Det är lite leder och lite gammal fotsvett och vad det allt är som sedan...
Och så kommer här ett kanske lite behagligare anonymt tips. Och som kanske det kan ligga någonting i det, eller libsticka. Mm. Är det levisticum?
Levisticum,
officinale, som ju är en gammal sån här, vad ska vi kalla det, läkemedels och det där, har man väl till och med ätit den som sallad också.
Jo.
Och det här som man just i kärgården har haft ganska ofta, så kanske den har haft den här funktionen utöver den här redan nyttoväxten också, att den kan hålla ormarna på avstånd. Så. Och livsticka finns säkert här och där ännu där i Nagu kärgård, så kanske man skulle plantera där bredvid trappan lite där ännu. Det skulle hjälpa
just, den. Just i den delen av Finland finns den kvar ännu i någon
mån. Jo, jag själv sitter åtminstone på Hotskär. Och den är inte alls ful på något sätt, så att det skulle kanske vara en möjlighet. Libsticka, kanske man kan få tag på den i någon fröhandlare eller hitta den där vid något torp och plantera in den. Försöka du det?
Några gamla odlingar kan den ha blivit kvar.
Sådär ja, vi tar in det följande samtalet.
Ja.
Hallå ja.
Hallå, här talar Gunvor Damsten från Helsingfors Vårdö.
Ja, god afton.
God afton. Det gäller slutet på senaste augusti, så slog jag med lien min äng här utanför och fick ett fågelägg på lien. Och så började jag titta efter, så hittade jag det där boet och det var tre ägg kvar. Mycket prydligt ordnade i en cirkel med de där spetsarna inåt. Men under till så var det ett tre centimeters hål.
Det där, alla ägg. Ja. Hur stora, hur färgade äggen?
Äggen är grå, mera grågröna.
Enfärgade?
En alldeles enfärgade.
Någon andfågelägg eller möjligen fasan? Fasan?
Fasaner har vi här.
Jo, då är det fasanägg.
Men hur kan de där ungarna ha kommit ut när det hålet var mot marken?
Nej, de har inte kommit ut. De har
vem
inte
är det som har gett upp dem?
Det är antagligen någon liten gnagare som har
gnagat sönder äggen. Den har inte rullat äggen någonstans.
Nej, för
den har precis så där prydligt ordnat.
Ja, så det kan den ha gjort. Renar äggen lades. Det är uppenbarligen fast annan. Inte sen lagt flera när den märkte att den har fel på äggen. De rann ju ut.
Ja, de rann ut just, jo.
Det förekommer till exempel. Känner till fall då i ett hönseri man hade gäss och råttor letar reda på de där gåsäggen och bet hål på dem under till. Medan fågeln ruva.
Jaha.
Och förstörde den på det sättet. Så det här är väl något liknande.
Hur många ägg brukar en fasan lägga man?
Ska vi säga 10 ägg eller den stil?
Ja, då hade den slutat att lägga ägg då efter.
Jo.
Det här var 4 en alldeles.
Just.
Nu då är saken klar.
Jo.
Tack för det.
Tack.
Adjö. Mera ormrecept. Ormarna lär vara törstiga, säger Frida Törnqvist från Åland. Man kan sätta ut ett kärl med låga kanter. Och ja, på det sättet kan man
få dem att dricka ut dem.
Få dem att dricka ur. Jaha. Nu får vi besked om att Niklas Hegert som har ringt oss för att fråga om det finns kungsörn på Eknäs landskommun har gett fel nummer. Om du skulle ringa upp oss på nytt, Niklas Hegert, om du hör det här på programmet för tillfället, så kan du ringa upp på nytt och ge rätt telefonnummer, så ska vi se om vi kan få tag på dig under tiden. Ska vi försöka hitta någon annan att ringa till. Du har en sån där tofs med någon sorts hår där framför dig, Göran, om vi skulle titta lite på den.
Bure Boxström, Sibosbjud, Sunda Centim, en, vad ska jag säga, mustasch, stor, kraftiga mustasch. Det där totta av ull, brun, lite mörkt, lite rödtonad ull. Det är faktiskt naturull, det är inte från någon sån här stoppning från någon rock eller någonting sånt. Om man tänder det så luktar det så där som brunnen äggvita skall lukta. Vilket inte är särskilt gott för övrigt. Han frågar vad det här skulle kunna vara för ull. Han trodde först att det skulle vara vitsvansjord, men det är det inte. Vi är ganska säkra på att det är frågan om sån här underpäls från älg. Älgen har nämligen sån här underpäls. Vi har någon gång ett program tidigare också talat om, fått in sån här dotter av älg, sån här underpäls, sån här mjuk, lurvig hårighet. Och den hade just den här färgen, alltså ganska mörkt grå, röd, brun. Alltså älg och älg finns ju i Spjutsund.
Jo, det finns ju mer eller mindre i hela vårt land. Ja. Nåja, nu har vi ett samtal på tråden i alla fall. Hallå, hallå.
Hallå?
Ja, det är naturväktarna här.
Jo, det här är Sigrid Finnberg från Sydlojo.
Ja,
jo. Jag ville bara fråga, jag såg en fågel. Jag kom ut från Marstastugan och den satt på cykelställningen. Ja. Och den var grönspräcklig. Och så hade den två tofsrader på hjässan. Jag undrar vad den heter.
Hur stor var den?
Vad sa?
Hur stor var den?
Så den var en alldeles, jag kan, ungefär som en stare.
Kanske det var.
Och det var första juni, eller det var i början av juni.
Ja, det här är en sån där märklig fågel som man kan säga att ja. Sådana finns det ju egentligen inte, men det finns ju förrymda burfåglar naturligtvis då och då. Alltså beskriv den ännu en gång så ska jag försöka säga.
Jo, den var grönspräcklig, jag såg den, den satt på cykelställningen så jag såg den så bra.
Ja.
Jo, jag stod bredvid den ganska länge och den var grönspräcklig på ryggen och så hade den två tofsrader på hjässan.
Och det där, varför färg hade dessa tofsrader?
Ja, de verkar bruna.
Ja, nu får någon burfågelspecialist säga någonting om det här, för det här tror jag inte klarar.
Men det var nog underligt. Jo, sen, den satt ganska länge där, så jag tänkte sen att den hade något fel på sina vingar. Och, så jag tänkte sen undersöka, eller jag tänkte ta fast den, men just när jag skulle ta fast den så då flög den, och då kvittrade den så där glatt.
Ja, det här det... Det är att den satt på en cykelställning tyder på att den sökte en bur, skulle jag säga.
Ja.
Och att den inte var dess mera rädd tyder på att också. Det var en burfågel.
Ja. Jo, den var inte rädd för att jag stod länge bredvid den.
Sådana fåglar finns nämligen inte hos oss.
Nej, inte i Nordeuropa heller.
Det får tofsrar där på huvudet.
Nej, det finns inte i Nordeuropa någon sådan fågel. Och vi känner inte burfåglar så bra. Alltså det är nog säkert en tropisk eller sydlig fågel som man har hållit i bur och som har rymt. Alldeles som de där undulaterna som det var i frågan. Om det inte var en undulat.
Ja, jag vet inte. Nej, men jag tyckte att det var sådan inte.
Nej.
Jag tyckte nog, sen när den kvittrar så jag tyckte att det var ett vanligt fågelkvitter.
Ja. Jo, vi vågar inte säga vad det var. Kanske någon burfågelspecialist kan ge upplysningen nu här.
Nej.
Det är så att burfåglar har också vanligt fågelkvitter.
Ja.
Kan jag ännu tala vidare?
No, ja, låt komma.
Ja, jo, det var, jag har en björk som har vuxit 15 år på en skorsten på en gammal bastu.
Jaha.
Ja.
Jo, den är en meter hög och det har den varit i flera år.
Jo.
Jag undrar bara hur den lever där.
No, det är nu så att man, björkfrön flyger ju omkring överallt under den årstid då de flyger omkring. Och något kan fastna i en springa mellan två tegelstenar.
Jo, jag förstår nog det, men jag tycker bara
och där det finns alltid, där finns lite näring.
Jag tänker
det samlas med tiden.
Jo, den är grön. Den är alltid, alla samlar grön.
Man ser ju nog små björkar i springor, i murar och så vidare. Där man tycker att det inte finns någon jord alls, men... Men deras rötter kan ändå hitta någonting.
Man kan säga att det här visar att det inte har varit någon extremt torr sommar på länge också.
Jo. Men att inte växa, den är oändighet där.
Nej. I fjol då tyckte jag att bladen hade blivit lite mindre.
Jo.
Jo, men att i år igen är den grön.
Jo.
Men nu tar den slut snart för att
det kan hända,
det är ju begränsad mängd näring den kan få där.
Ja, just.
Jag kommer ihåg att många år så växte det en björk i muren här nedanför Storkyrkan i Helsingfors.
Jaha.
Jag vet inte om den finns kvar, jag kommer att titta efter nu, men den fanns i många år där.
Aj.
Och den var också så där kanske en meter lite på.
Ja, just det.
Så nu går det.
Ja. Jo, sen kan jag ännu berätta att jag skulle gå ut på en, jag gick på en skogsvandring och skulle söka lite smultron. Men smultrona var inte mogna, ja det var i förra tisdags. Och så kom jag över ett ställe som fanns 19 nattvioler.
Så trevligt.
Men jag plockade ju inte en enda.
Nej, det var bra.
Det var rätt. Ja.
Ja. Och nu var det så vackra när de stod där, det var på en sluttning.
Jo.
Ja. Jo, det är nog vackrast i naturen.
Jo.
Jo.
No, jo, det här var det som jag ville säga.
Vad fint.
Jo. Tack så mycket.
Tack, för det är det. Ja, somt föll på Helleberget och somt föll på den goda jorden, men ändå växer det fast det nästan är på Helleberget ibland.
Jo, den
där fågeln är för svår för oss.
Ja, men det är just så att till exempel i sådana springor mellan tegelstenar så det är ju murbruk och det innehåller ju kalk och andra hälsosamma.
Jo, rök från bastun. Aska kommer lite där, det är ganska näringsrikt.
Ja.
Björkris är väldigt bra i askhaltig jord som känns.
Det är ju svedjebrukets efterföljare kan man väl säga så att det går bra. Men ja, nu tar vi följande samtal.
Hallå, ja.
Ja, det var från Borgå landskommun. Mitt namn är Ragnar Nordström. God afton.
Jo, god afton.
Ja, jag vill ha reda på namnet på en växt här.
Ja, vi ska försöka.
Och den är ganska lik en vanlig brännäsla. Men med den skillnaden att den har en vit vacker blomkrans vid varje blad avsats.
Det är vit plister.
Hur sa ni?
Vit plister.
Vitkvister.
Vit, P-L-I-S-T-E-R.
Aha, vitkvister.
Jo, och bladen liknar mycket nässelblad. Och den växer till och med ofta tillsammans med nässlor. Så att många människor faktiskt tror att det är vitblommiga nässlor.
Ja, men den bränner inte.
Nej, den bränner inte och den det där hör till en alldeles annan familj. Det är en läppblommig växt.
Ja, den är ganska vacker. Vi har in här på bordet i vas.
Jo. Lamium album heter den på latin.
Jaha.
Om det kan intressera.
Den blommar från mitten av sommaren långt in på hösten.
Just det. Nå ja, då är jag nöjd.
Fint.
Ja, tack.
Den som ofta hör till en grupp som ofta kallas följeslagare till gammal kultur.
Jo.
Finns i gamla kulturbygder som ogräs. Det är ju faktiskt ganska vackert att se på. Nu ska vi se om vi har lyckas få Niklas på tråden. Hallå, ja.
Hallå.
Jo, här är naturväktarna.
Ja, det är Niklas Hegartrad när mamma så här en kungsörn och jag så i båthuset en kungsörn som jagar de där svalorna. Så tror ni att det finns kungsörnar här i Skedö?
Nej, det finns inte kungsörnar annat än någon gång på hösten, då kan man se. Men en kungsörn jagar nog aldrig en svala. Utan den söker nog större byte, den äter harar och någon gång kanske sorkar, så kan den ta fåglar, större fåglar. Men säkert inte svalor.
Ja.
Om det är en rovfågel som jagar en svala så är det nästan säkert frågan om en lärkfalk och det är en liten fågel.
Den var hemskt stor.
Ja,
hur stor skulle du säga att den var? Var den större än en kråka?
Ja, nu var den lite större.
Men hur skulle det vara? Det kan ha varit en ormvråk som faktiskt liknar en kungsörn men den jagar inte svalor. Det kan ha varit en bivråk som är svår att skilja från ormvråken. Och så kan det ju ha i fiskljusen som häckar där i trakten.
Ja.
Som har vit undersida och väldigt långa vingar.
Ja. Den är ju stor.
Den är betydligt större än en kråk.
Men inte heller den bryr sig om svalor.
Säkert inte, för den är bara fisk. Mm. Så att
men svalorna irriterar kanske den istället?
Jo.
Alltså, det är just det att svalorna irriterar gärna en stor rovfågel.
Jo, så att där kan nog ha blivit ett stort alarm om ni har många svalor där på Skedö, vilken ni antagligen har. Och så blir det ett förskräckligt liv när den där fågeln kom flygande. Oberoende av om det var en vråk eller en bivråk eller en eller till och med en fiskljus någon gång. Men framförallt vråkarna kan ju bli attackerade.
Ja, men kan det vara ens en hök?
Så kan det ju vara en hök naturligtvis. Duvhök och sparvhök.
Duvhök då, om den var så stor?
Nej, jo. Sparvhöken är mindre än kråkan och duvhöken är större. Och det finns hökar i Ekenäs, duvhök i Ekenäs skärgård.
Ja.
Så där finns nog mycket att välja på, men att
Kan du beskriva närmare hur den där fågeln såg ut?
Den såg så där att den hade gult och sån där lite, den tittade lite så där att den hade, den var lite svartfläckig och så där.
Satt den någonstans?
Va?
Satt den? Satt den i ett tre eller på en kvist eller på en sten eller?
Den satt inne i våthuset.
Inne i våthuset?
Jaha.
Det var ganska lustigt.
Var det då när det var kallt?
Och vit under.
Vit under. Det måste tyda på... Hade den gula ögon?
Ja.
Det där tyder på en bivråk i så fall.
Ja.
Det kan hända att en bivråk... Var det då när det var kallt och stormigt ute?
Nej, det var just här på våren.
Ja. Och svalorna hade kommit då redan?
Ja.
Ja, nu skulle man kunna tänka sig en bivråk som möjligen skulle ha försökt hitta sval. Vår. Det händer nog. Jag tittar efter om det finns, eller om den sökte något getingbo, men på våren finns ju inga getingbo.
Ja.
Men bivråken är ljus under och har gula ögon. Det stämmer i alla fall.
Ja.
Och den är större än en kråk.
Ja.
Men någon örn var det nog inte. Så här mycket kan vi säga, men inte just mer. Man måste titta, det är bäst att titta i någon fågelbok. Och titta närmare vad det ska kunna vara, för att den här beskrivningen kan vara lite svår att ge. Så här.
Ja, här blir det fågelboken.
Ja. Och titta nu på bivråken där och titta efter om det ska kunna vara den. Bivråk.
Bivråk.
Bivråk, ja.
Bivråk.
Ja. Nåja, när Niklas tittar i sin bok så kanske vi skulle kunna spela lite bivråk här.
Stora, imponerande rovfåglar har så ynkliga, ynkliga leken.
Ja.
Det var ganska nära ormvråken.
Jaha.
Om man ser på boken.
Jaha. Nå, nu skulle jag kunna vara en ormvråk, men ormvråken har mörka ögon och bivråken har gula ögon.
Ja.
De liknar nog varandra.
Annars liknar de varandra. Och så är ormvråken mycket sällan ljus under till och bivråken är oftast ljus under.
Och när vi satsar på biv.
Vi satsar på biv.
Ja.
Mm.
Ja.
Ja.
Tack.
Tack ska du ha. Hej, hej.
Ja,
i samband med de här örnåtelplatserna så då kan man ju nog få se Kungsörn på vintern.
Från 15 september ända till, ska jag säga, 10 april kan det finnas i den trakten just Kungsörn.
Jo, och sen nu alldeles tillfälliga flyttare.
Ja, enstaka Kungsörnar har ju dröjt sig kvar i södra Finland.
Men inte går det in i båthuset?
Nej.
Sådär ja, vi tar det följande samtalet.
Hallå,
ja.
Ja, hallå.
Ja, det är naturväktarna.
Ja, god afton. Anna Öhman Dansk från Kökar.
Från Kökar, så skojigt. Ja. God afton.
I flera års tid så har vi haft en västlängtan för vår sommarstuga. Vi har en stor sten... Ja, 3-4 meter framför fönstret. Och den där vässlan, den har vi sett ungefär en gång i året. En enda gång på vintern.
Ja.
Och nu såg vi den här i juli helt plötsligt. En liten stund efteråt så kom den igen kilande. Men då var det helt plötsligt 3 stycken. Och nu funderar jag närmast på var det en hona, en han, en ung eventuellt, eller var det en hona med ungar?
Ja, hur stor var själva djuret?
Ja, det är kanske lite svårt att säga, 10-12-15 centimeter.
Jo, ja, jag funderar om det är den lilla eller den stora.
Ja, alltså hermelin.
Det här är då frågan om hermelinen.
Nej, det här är frågan om småvässla, eller snarare dvärgvässla.
Ja, dvärg. Hur långt sa ni?
12-15 centimeter.
Ja, så ju. Ja. Jo. Då är det den så kallade dvärgvässlan.
Ja.
Som är på sommaren brun med vit buksida. Och på vintern helt vit.
Ja, den har en liten svart fläck på vintern nog.
Var då?
Ja.
Inte på svansen i någon händelse.
Nej.
Jag undrar om det inte var vid huvudet till.
Ja, det stämmer nog.
Själva nosen alltså.
Ja.
Nå, i alla fall den hade inte svart svansspets som hermelinen har.
Nej,
just det
hade den inte.
Så att det var nog en småväsla.
Ja. Eller dvärgvessla kallas det numera, den som förekommer hos oss.
Ja, just så. Har den flera ungar den, eller?
Nu har den flera ungar, men inte många.
Nej, så det var troligare en hona med ungar?
Ja, då? Jag skulle tro att det var en hona med ungar, det där.
Ja, ja, det är ganska roligt för att vi är ju väldigt intresserade av den, men det är så sällan man får se den.
Det är ganska lustigt. Den förekommer nog i så gott som hela landet, men det är ytterligt sällan man ser den. Det är vårt minsta, och jag tror det är hela Europas minsta rovdjur.
Jag tror att det är världens minsta.
Kanske rovdjur. Världens minsta.
Jag har faktiskt också i år just sett den två gånger.
Ja.
Ofta brukar det vara ganska nyfikna, sen när, ja, när man börjar få se dem så brukar man ju ofta se den flera gånger. För att det är...
Då bar den en sork över landsvägen vid, i Kyrkslätt vid, vad heter den? Mm. Gunnar skulle vara det.
De är så nyfikna att om man hittar den... stenmur till exempel, där de håller till, så kan de inte låta bli att titta ut hela tiden.
Ja.
Ofta tittar de genom olika öppningar med korta intervaller, så man kan tro att det där finns en 10 stycken när man ser på en sån här stenmur, och det är bara en som tittar ut.
Jag har aldrig märkt att den har tittat ut, utan för det är en väldigt stor sten och sen så är det ett berg och sån i en buske.
Jo.
Och första gången vi såg den, då kom den, den var ju väldigt snabb förstås, och då kom den och hade en liten mus,
jo,
med sig. Och sen har den kilat upp och ner här då för berget, men jo, det allt var bara en som jag, jo, har sett. Utom den här gången då.
Det där är en bra bundsförvant till människan, för den söker sig gärna in i stenmurar av hus och så vidare för att jaga möss.
Ja.
Så att det är ett bra sätt att hålla mössen på,
ja,
på i spasergången.
Jo, den verkar ju väldigt trevlig.
Visst, jo,
men hade detta djur när det var helt i vinterdräkt, hade det någon mörk fläck på huvud?
Eller? Den hade en mörk fläck, men jag kommer inte exakt ihåg var, ja, den var.
Det är nämligen det som skiljer småvässlan och dvärgvässlan.
Ja.
Och nu kan det tänkas att det just på kökar skulle finnas småvässlan, ja, inte dvärgvässlan. Så att ta och titta på vintern.
Ja, om jag får se det. Ja.
Och det där annars så är den där, ska den där färggränsen vara också något olika.
Mm.
Mellan det mörka och det ljusa.
Jaha.
Det är nämligen hos småvässlan. Är det där färggränsen fullkomligt skarp? Nej, hos dvärgvässlan är färggränsen fullkomligt skarp. Men hos småvässlan så är den ganska ojämn.
Ja, just det.
Så ta, om ni ser den, se på den där, på den där gränsen mellan det mörkbruna och det vita.
Mm.
Om den är absolut rak, jämn,
ja,
så är den dvärgvässla. Och om den är vågig, alltså på sidan om buken alltså. Och om det dessutom har en liten mörk fläck nedanför öra, så då är det en småvässla. I så fall är det ett nytt djur för hela Finland.
Ja, jag ska titta när, ja, jag ser den.
Titta noga.
Och rapportera till Zoologiska museet till mig.
Skriv ett litet kort till Göran Bergman till Zoologiska museet här i Helsingfors.
Ja, det ska jag göra.
Norra Jämmesgatan 13, Helsingfors 10.
Mm.
För det skulle vara en mycket intressant iakttagelse.
Det är ju så att ska den riktiga småvässlan finnas som är sydlig i Sverige,
ja,
så är det ju närmast just på Åland, ja, man kan tänka sig.
Ja, just det.
Titta riktigt noga, lyckas ni komma åt att fotografera den så ännu bättre.
Ja,
från sidan.
Det är så snabbt.
Ja.
Men som sagt, om den har någonting mörkt i vinterdräkt, alltså en liten mörk fläck på vintern, midvintertid, och den annars är absolut vit, så då är det också en småvässla.
Mm.
Dvärgvässlan har ingenting.
Ja.
Men det är ju så att den här färgväxlingen går ju inte alldeles plötsligt, så det kan, nej, finnas kvar en brok i någon del av år.
Men mitt på vintern.
Mitt på vintern.
Så.
Titta noga.
Ja, det ska jag göra.
Fint.
Tack för
tack
det.
Så mycket. Tack. Det skulle vara intressant om det faktiskt skulle vara...
Ett nytt däggdjur för vårt land vore mycket, mycket överraskande.
Det är inte så ofta men vi råkar ut för det.
Nej.
Och visst är det inte så här som kommer på helt en naturlig väg.
Nej.
Så där ja, då kan vi ta in det följande samtalet.
Hallå, ja.
Ja, det här är Sigfrid Nyron från Kronoby, god afton.
God afton.
Vi har något djur här i lägenheten som... Det är 10-15 millimeter lång och... Hallå?
Jo, vi hör, vi hör. Berätta.
Och färgen är grå med silverglänsande fjäll.
Springer den på golvet?
Vad sa?
Springer den omkring på golvet?
Ja, det här på fuktiga ställen finns det.
Då vet
jag. Jaha, jaha. Jo, det är den sådär lång, smal, ganska smal och blir liksom smalare bakåt.
Ja.
Och rundare och framåt.
Här är tre spön på.
Just så. Jo, det där är en insekt, en mycket primitiv vinglös insekt som brukar kallas nattsmyg.
Jaha.
Och den finns inomhus ibland ganska mycket.
Ja.
Och särskilt på fuktiga ställen. Ja. I städer brukar man se den i badrum och på sådana ställen. Och ja. Den lever utav all möjlig sån här organiskt avfall som nu samlas i husen och i golvspringor och på andra ställen. Det är alldeles ofarlig, den angriper inte människan och förtär inte heller människans förråd.
Man, den kallas också sockerlarv.
Sockerlarv, det har många namn.
Silverfisk
och så vidare. Men jag tror att nattsmyg är det officiella svenska namnet.
Hur kan man spruta
något? Nå, det behövs inte sprutas, man kan se på den som på en vän.
Ja.
För den gör inget illa.
Nej, den gör inget illa, men teoretiskt bör den väl kunna nog om den vandrar längs kloakrör och från den ena WC:n till den andra och så vidare längs rör. Var sprida någon sorts infektioner. Ja. Men i praktiken har det inte hänt.
Ja.
Nej, så den kan ni gott låta finnas.
Ja.
Naturligtvis kan man bli av med den ganska lätt med olika slags insektbekämpningsmedel, men det är ju nu inte så trevligt att spruta sådana i rum där det inte är nödvändigt.
Nej, det är bara hus.
Jo.
Ja.
Så att jag skulle nog ge det rådet att låta den vara. Jaha.
Tydligen är Aravahuset inte mycket bra byggt eftersom de kan antagligen vandra från vån till vån.
Den finns i mitt Aravahus också.
Så och i mitt, visserligen i min Aravavåning.
Jo.
Ja.
Jo.
Bra.
Ja, tack så mycket.
Tack. Adjö.
Och på zoologiska museet.
Jo, nu finns det en praktiskt taget i alla.
Mer eller mindre.
Man är de flesta som har bott i våningshuset sitter.
Jo, men det, jag hörde om ett våningshus där det fanns så mycket att man hade svårt att gå utan att trampa ihjäl om man gick i mörkret. Och då är det ju lite överdrivet.
Jo, men det är nog mycket ovanligt att det är så mycket. Det har jag.
Jo, men det vittnar om att huset var illa byggt.
Jo.
Man frågar sig om det finns mycket ruttna ställen längs vattenledningar och annat.
Ja.
Sådär ja. Nu kan vi ta in det följande samtalet. Hallå ja.
Hallå, det är Rita Lindgren från Svartå vid Lojosjön. God dag.
God dag.
Jag skulle vilja veta vad det är för en vattenfågel som man sällan hör här. Den hörs alltid från långt borta och den rör sig tydligen i flockar. Och den här från vår anspråkslösa fågelbok som vi har här har vi inte fått reda på det. Och den säger så här. Tydligen är det, den först börjar den ena och så kommer den andra med. Och den ena börjar. Så kommer den andra med och så när det är tillräckligt många så börjar de gräla och säger pa 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 pa.
Jag undrar om inte är stor lom det där.
Vad?
Det finns nämligen i Lojosjö ganska rätt mycket. Men de säger mera sådär kuik, kuik,
kuik, kuik, kuik.
Och på natten i synnerhet så brukar de ropa åt varandra.
Jag tycker att jag har fäst mig vid att det är ingen bokstav liksom, bokstav, utan den säger bara ooooh.
Jo, nu tror jag.
Man tolkar det.
Är det säkert att det är en vattenfågel för det första?
Nu är det väl det.
Men att jag bor själv i Lojosjö fast i en alldeles annan del av den. Och jag hör praktiskt taget varje natt de här lommarna ropa åt varandra.
Lommarna?
Jo.
Jo, alltså jag har bott i bara
och så har de sån här lustigt strävt knorrande däremellan.
Jo. Jag minns att när jag bodde vid Karkali Hallnäs som liten så där hörde man mera.
Jo, det är just där jag brukar höra.
Ja, man hörde den från Karislojosidan.
Det där kroverus alla till. Men vi skulle lyssna lite på storlom, så får vi höra.
Tack.
det är ju det ganska svagt. Den andra är mycket starkt. Ui.
Det var många kilometer
sålde. Inte det likar lite längre.
Ja, det låter
det bekant?
Nu måste det vara lommen. Det finns lite variationer nog i letet, men att i stort sett så.
I stort sett, jo, det måste vara den där.
Och några andra som skulle ha varit så högljudda kan man väl knappast titta på där.
Ja, ja. Jo.
Ja, bra.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Jag tycker det var skickligt härmat av Britta Lindgren. Det liknar ganska mycket. Om vi skulle ta lite post här ännu. Medan vi väntar på
ja, det. Här är några saker. Gurli Rudolf har till zoologiska museet sänt en fjäril, mycket, mycket luden fjärilarv som är upphittad i Ekenäs skärgård någonstans. Och undrar vad det är. Det är en så kallad björnspinnare. Blir en fjäril som är mycket vacker, brun, bruna, vit. Vittecknade framvingar och röd-gula bakvingar med stora blå-svarta fläckar. Björnspinnare kallas ibland också igelkottspinnare.
Är det en sån som man får klåda av?
Jo, i sådana mycket lurviga larver ska man inte i onödan gå och röra för att en del av dem är sådana att deras hår lossnar och stannar i huden och förorsakar ganska otäck klåda hos människor med mycket känslig hud kan det bli mycket obehagliga eksem. Ja, så har Linnea Nylund i Ingo skickat en liten plastpåse med mycket, mycket, mycket små skalbaggar som finns i hennes skafferi. Och de här skalbaggarna är så kallade sågtandade plattbaggar. De är några millimeter långa. Och de är ganska besvärliga. Skadedjur lever av mjöl och gryn och spannmål. Och genom att de är så väldigt små så kommer de in nästan var som helst. Och de är besvärliga att bekämpa. Man kan nog hålla dem något sådär borta genom att rengöra mycket noggrant. Då kan man använda sådana här pyretrumgifter, alltså som från växtriket härstammande gifter som inte är farliga för människor. Och på det sättet få dem avlägsnade, men det hör nog till det svåra att bli av med helt och hållet. Sedan är nu Trude von Kremer i Helsingfors sänder en burk med små djur. En väldig massa här i burken och undrar vad det är. Det fanns en spinst mellan plankorna i ett någon slags förråd av bräder och där fanns det en klump av det här och när man oroade dem så spred de sig över det här spinsten, den här veven. Det här är ungar, mycket, mycket små ungar av någon spindelart, vilken vågar jag inte säga. Spindeln lägger sina ägg i ett runt klot eller så att det bildar ett runt klot och äggen. Ur äggen kläcks alldeles små spindelungar som håller sig tätt samman och när de oroas så sprider de sig över den här spinsten för att sedan igen samla sig då de lugnar sig.
Är det inte allmänt korsspindlar?
Det kan vara, men
det behöver inte alltid vara.
Det behöver inte nödvändigt vara och det är för små för att man skulle kunna så här bestämma det med de medel vi har. Men det kan vara till och med vara någon ganska stor spindelart som vars ungar vi här ser i ett mycket, mycket tidigt stadium. De här kommer från Valkom för övrigt, de här, i en träterrass, ja det är där de fanns.
Brita Heinrichs har från Gullkrona skrivit och sagt att Leila och Gunvald Eriksson i Gullkrona fick en ganska stor sutare den 27 juni. Nu frågar Britta Heinrichs om den här sutan, alltså en fisk, finns i allmänhet i skärgårdshavet. Den finns nog i kustvikarna, men den är nog mycket fåtalig ute i mellan- och ytterskärgården. Naturligtvis kan man säga att Gullkrona hemlande har en del sådana vikar där man kan tänka sig att den skulle finnas. I den nyländska skärgården förekommer den nog högsommartid, ganska långt utomskärs. Men det är ju långt till Gullkrona från de närmaste kustvikarna, och i Nyland är det ju frågan om några kilometer. Så det är ganska stor skillnad. Men man kan också sagt tänka sig att det skulle finnas ett fast bestånd på de här hemlandernas, i de här hemlandernas grunda vikar. Också i Åbo skärgård. Men det finns mycket lite rapporter om det.
I allmänhet har den väl planterats ut i sjöar?
Jo, i sjöar och inre skärgård.
Och i fladdorna och sådant. Det var suttande. Ett telefonsamtal ska vi hinna med åtminstone nu här. Och det kommer här.
Hallå, ja.
Hallå, här talar Henrik Wennerberg från Vårholm i Snappertura.
Ja, god afton.
God afton. Det där jag undrar bland alla sådana vederhäftiga saker, man kunde prata lite avföring också.
Visst ska vi göra det.
Nämligen, när vi kommer ut här på våran alltid så finns det massor av älgavföring här på vårt område.
Joho.
Det är ju ingen ovanlig sak, och den är ju lätt att identifiera. Men nu i den här våren när vi kom ut så hittar vi på flera ställen en annan typ av avföring också som är ungefär 5 gånger större. Och det är inte något sådana klart runda bollar utan verkar att vara sådana, hur ska jag säga, liksom intryckta i varann. Så en sån avföring. Och nu har vi ju varit här bara en 3-4 år, men att vår granne på Holmen bredvid som har bott här i 20 år har hittat samma på sin tomt och aldrig sett det förut. Och vi undrar, vad kan det vara för ett djur som lämnar så här?
Jag misstänker nog att det är älg ändå.
Ja, det ändå är, kan det vara en älg med magbesvär?
Det kan, jag tänkte just föreslå samma sak, det vill säga älgens avföring kan ibland se så onormal ut att man knappast skulle tro att det är fråga om älg. Om de har haft, ja vi kan säga magbesvär, om det beror mycket på vad de har ätit. Och det där, ibland kan de ha alldeles lös mage.
Hur ser den ut? Är den mycket finfördelad, den avföringen?
Nej, den är faktiskt rätt, alltså stora sådana sammanhängande bitar.
Jo, men det där som finns i de här bitarna, är det fint eller är det mycket grovt?
Det är nog fint.
Aha.
Ja. Och så är det liksom så här lite mörkare än den vanliga älgavföringen.
Jo. Det är nu svårt att säga.
Jag vet, jag är lite osäker på de här sakerna, men jag skulle säga att det påminner om så här grissvinavföring.
Jaha. Naturligtvis kan man ju tänka sig att det skulle finnas något vildsvin där.
Uppevars.
Ja. Vänta nu, var det här? Det var på
Snappertura. Snappertura.
Ja, det är alldeles teoretiskt möjligt att det skulle finnas något.
Det finns ju nog vildsvin numera lite varstans i södra och till och med mellersta Finland upp till Österbotten.
Ja, det märkvärdiga är just det att jag kan ju, mina iakttagare ser ju ganska unga här, men då grannen säger att han har bott här i 20 år och aldrig sett sånt förut.
Sen har vi ju björnen som har spökat där i trakten tidigare också. Men, ja.
Men björnen är väl lite grovare än avföringen?
Jo.
Det är tydliga växtdelar.
Finns det kvar av den ännu?
Jo, det finns det då.
Ja, men skulle man kunna plocka, den är väl ganska torr vid det här laget, den luktar inte.
Jo, inte är rädd för det.
Ta och skicka in till Zoologiska museet, så ska vi se vad vi kan se där efter 2 veckor.
Vi skickar in det, vi
slutar. Jo,
det är allra enklast, så behöver man inte hålla sig till gissningar.
Just det.
Bra. Skicka den till Göran Bergman Zoologiska museet.
Det ska jag göra.
Norra Järnvägsgatan 13.
Just det.
Och Håfors 10. Fint.
Tack så mycket.
Tack. Adjö.
Och skriv på vad det är.
Ja, den som sagt så luktar den antagligen inte så mycket mer, så det är ingen risk för att någon sätter paketet genast i papperskorgen. Kanske vi kan knäcka den nöten på det sättet genom att ha det framför oss. Så där ja. Det var väl dagens sista telefonsamtal det här. Det finns en del kommentarer som vi kanske kan titta på här nu. Kommer en kommentar som säger att olvon också i Västra Jylland kallas för källarhals.
I så fall är det nog fel, för källarhalsbär är Daphne, alltså
Tibast.
Tibast bär.
Så det är något annat?
Ja, det är de giftiga.
Verkligt giftiga bär.
Ja, men att nu är det ju mycket sannolikt att folk har blandat samman de röda olvonbären och tibastbären. Men att källahalsbär är ett gammalt namn på daffibären.
På tibast. Så det kan det inte vara. Bara fråga, man kan väl nog tänka sig att olvon har i det här i dialekter här andra namn också. Ja. En olvon
det kommer från tyskan ursprungligen där det och betyder ungefär den som förorsakar en förfärlig smärta i halsen.
Halsen, det är källarhals. Ja, just så. Jo, du lindar av olvon en midsommarkrans, finns det visst någon sång som börjar med jorden. Ja, och ännu ett lite obehagligare recept att bli av med ormar. Man ska lägga ut små klimpar med dynamit där ormarna rör sig, för de tycker inte om doften av dynamit. Undrar vad de skulle säga om de skulle smälla den här dynamiten. Det låter inte sådär hemskt sympatiskt. Jag tycker nog bättre om det här med lipsticka och kurin och andra förslag som har kommit här under kvällen.
Nej, man brukar ju inte ha dynamit hemma precis sådär dagligdags.
Det har ju inte till ens.
Nej, och att omgärda sitt hus med en ring av dynamit också om det inte smäller.
Utan tändsats, men i alla fall.
Kanske vi avslutningsvis ännu ska konstatera att göken ju blir allt fåtaligare och det finns nog några som har frågat hur länge göken sjunger.
Och man kan säga att i enstaka fall har man förr då det fanns mera hört gökar ännu i augusti, i början av augusti. Men i stort sett så där 10-15 juli. Men
den här tiden?
Den här tiden just. Men intensiteten i galandet avtar från, vi ska säga från 15 juni kontinuerligt mot mitten av sommaren. Och sen är det bara undantagsfall.
Mitt personliga rekord vill jag minnas är 8 augusti och det här stammar från den gamla goda tiden då göken gol litigare än nu. Det vill säga då det fanns mera.
Mycket gökar. Sådär ja, med de här göksynpunkterna sätter vi punkt för kvällens sändning. Vi ska hoppas att det åtminstone för semesterfirarnas del blir en fortsatt vacker sommar och kan bara konstatera att vi hörs igen om 2 veckor. Ha det så skönt tills dess.